Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six podcast avsnitt 147. Idag har vi besök av Petter Landén.
Hej!
Hur mår du?
Ganska bra.
Ja, kul att ha dig tillbaka.
Det är kul att vara tillbaka.
Efter en intensiv period i skidbackarna.
Ja, eller skidspåren om man ska vara benhård.
Ah, okay.
Alpint kan jag inte ett jäkla dugg om. Men när det handlar om svenska 25-åringar som tar ut sig så mycket att de har snor i hela ansiktet. Det är ett expertområde.
Hur är det att se det på nära håll? Alltså,
snoret?
Nej, nej. Men någon som tar ut sig på den där nivån? För det finns ju inte så många andra sporter. Eller ja, det är ju bara individuella sporter. Det är inte så att i fotbollen att man någonsin ser någon, en fotbollsspelare vara så slut.
Nej.
Det är väl Anderson. Kommer ni ihåg det? När han lämnade Man United och gick tillbaka till Flamengo, ja, eller Fluminense eller något sånt där. Och var tvungen att få syrgas på planen. För han var ju så dålig form.
Ja, men det är ju också, det omfamnar den brasilianska kulturen, ja, stenhårt för det. Alltså grejen är att det är framförallt det som slår en är hur fruktansvärt fort de åker. Det ser man inte på tv. Och sen, de hinner ju ofta samla sig innan de kommer ut till oss för att prata. De hinner liksom sitta ner, få i sig liksom vätskeersättning, snabb energi och sånt. Det värsta jag varit med om, eftersom jag bevakar friidrott också, är gång.
Ja, det har man ju sett mycket klipp när de kommer på upploppet, ja, och bara faller ihop.
Typ. Exakt. Och
skiten rinner längs låren.
Exakt. Ja. Det var, på VM-programmet förr fanns en 5 mil gång. Det var fruktansvärt tråkigt att titta på. Det ska ju erkännas. Ja. Men den mixade zonen efteråt. Alltså det var spya och skit överallt. Alltså det bara, alla kroppsvätskor bara rann ur dem. Något av det absolut vidrigaste jag upplevt i hela mitt liv. Det är numera borttaget från programmet. För att det är för hårt.
Som det var kanske typ att gå i Gamla stan på 1500-talet.
Ja, fast utan liksom den glada, alkoholstinna, luftburna gonorrestämningen. Det är bara väldigt tunna killar och tjejer som inte har någonting kvar i sig.
Men vilket jävla sport att träna i, alltså gång.
Mm.
Vad ska du göra nu? Jag ska promenera till Madagaskar.
Ja, du ska upp på ett högt berg i Mexiko, sen ska du gå fort så in i helvete. Ja.
Mm. Ja, men kul att ha det här.
Ja, det är väldigt kul att vara här.
Och så blir jag, Kalle, också här.
Tack.
Vi ska prata om det. Vi har ju en ligacupfinal på söndag bland annat. Mm. Där hela lag ska drabbas samman. Två riktigt, riktigt skadedrabbade lag. Men vi får väl ta det lite längre fram i programmet. För det har spelats en del fotboll och vi har mycket på tapeten ändå. Och då tänkte jag börja och fråga er. Det är någonting som har dykt upp nu de senaste dagarna, mest kopplat egentligen till Rio Ferdinand. Ni såg väl säkert att han satt ju på samma plan som massa Arsenal-supportrar ner till Portugal. Mm. Och så han har ju hållit på att prata om Saka och han skojar om världsklass. Och sen så i deras studio efter matchen igår så stod de också och diskuterade här, vad är världsklass? Och då tänkte jag fråga, vad är världsklass för er? Vad är en världsklassspelare? För jag tycker det är så luddigt det i begreppet. Man hör ju ofta när man sitter och säger, men han är världsklass, det är världsklass. Vad är egentligen det?
Ja, det är svårt. Alltså det är så här, ska man vara enkel och krass och hård så kanske så här bara, ja, du presterar alltid i de stora matcherna, du är avgörande i de största matcherna, i avgörande matcher och så. Men sen kan det finnas världsklassaktioner i mindre matcher liksom, som man kanske ser också. Men det är väl där Saka någonstans här mitt emellan. Folk väntar på att han ska vara avgörande för Arsenal i de viktigaste matcherna. Samtidigt som man kan göra världsklassaktioner senast mot Burnley liksom, om det är 2 eller 3-0 målet liksom. Så det är väl hela det snacket om där Saka är just nu i mitt emellan där någonstans.
Ja, men alltså jag håller med dig om att det är verkligen att du ska kliva fram i de stora matcherna mot det tuffaste motståndet när pressen är som störst och vinna. Alltså så här, okay, för det finns ju internationell hög nivå. Ja, men det kan ju många vara på liksom, att man är på en hög nivå. Sen om vi, Messi, Ronaldo, Mbappé, är de här världsklass, då är ju inte Saka världsklass. Då måste vi hitta antingen en ny kategori till dem eller en ny kategori till Saka och gubbarna som är strax under. Men jag såg ju liksom att Arsenal supporterna då jämför honom med Gareth Bale. Och att då, för att han har precis gått om honom då i antal poäng i Premier League. Och tweeten slutade väl så här: he's world class, I don't say no more. Mm. Och då blir jag så här, men nu får, alltså för mig blir det så här, får sätta dig i båten, Gareth Bale har 5 Champions League titlar. 5. Har Saka ens 5 Champions League matcher? Nej, men på riktigt.
Mm.
Det, för mig kan du inte, det går att jämföra. Alltså Bale är på en annan, han är fortfarande på, alltså ska Saka upp till Bale, det är ett tag kvar för mig.
Ja, alltså, kollar man bara till exempel Bale då, alltså de tidiga Tottenham-åren innan han gick till Real Madrid, när han var så där fruktansvärt dominant, då ska man ju också jämföra vad han hade runt sig. Det laget kontra ändå vad Saka har, det är ett bra Arsenal.
Mm.
Så det, alltså, ja, så det, den hela Saka-diskussionen håller jag ju med om. Jag tror att han är kanske inte riktigt där än, och att Bale, alltså Bale var ju för jävla bra.
Ja. Alltså sen så, jag är inte nödvändig, jag fattar vad Sabi menar också, men att vinna titlar, det måste ju vara slut med att du kan ju vara världsklass utan att egentligen göra det.
Frågan.
Ja, alltså i fallet Harry Kane tycker jag att han är världsklass utan att han har vunnit Audi Cup liksom 2009 eller någonting. Men jag tycker det är nästan viktigast över att du visar att du kan hålla den nivån över tid. För att alla kan ha formtoppar. Jag vill hävda att Alvaro Negredo sitt första halvår i Manchester City var absolut världsklass. Mm. Därefter var han katastrofal. Men det var 6 månader så var han topp 10 spelare i världen. Men det gör inte honom, alltså hans legacy till en världsklassspelare.
Vi hade den där diskussionen om Kane i en annan podd. Och då var det så här, är han den minst pålitliga av alla världsklass då? För mig...
Tvärtom skulle jag säga.
Nej.
Den absolut mest pålitliga.
Nej, men alltså ta en toppmatch, ta en final. Mm. Den sista av alla de här då som är i den kategorin som man värvar för att vinna. Som man har på planen för att liksom prestera och ta en till titlar. Då är väl Kane den minst pålitliga. Alltså han har förlorat alla finaler han har varit med i. Mm. Han har inte levererat i semifinalen. Han har aldrig vunnit en cup. Alltså du vet så här, då, det finns ju många världsklassspelare som är betydligt mer vinnare än Kane. Som jag hade ställt ut på planen.
Ja, eventuellt. Jag ser det som att utan Kane så hade Tottenham inte ens varit i närheten av att nå de höjderna som de faktiskt gjorde under perioder. Att det faktum att de ens kunde spela en final mot Liverpool är en produkt av vad Kane var. Ingen slump att City ville ha honom när de till slut skulle vinna Champions League. Det slutade med Haaland, det blev inte kattpiss liksom. Men det var Harry Kane som var Peps första prioritet, och det var det av en anledning. Samma sak, Luis Suarez i Liverpool var absolut 100% världsklass. Att de tappade titeln, den här, alltså Gerards fall mot Chelsea och kollapsen mot Crystal Palace. Det var ju inte på grund av Luis Suarez, utan på grund av att resten av spelarna runt honom var Sunday League-nivå, vissa av dem.
Mm.
Men jag tycker det viktiga är att du håller den nivån över tid för att du ska klassas om det, för att ha en riktigt bra säsong. Kanske till och med 2. Det kan många ha. Mm. Men att konsekvent leverera på den nivån. Okej, nej, han har inte vunnit någonting. Och det kommer nog alltid förfölja honom. För han kommer inte vinna Bundesliga eller Champions League. Eller någonting den här säsongen. Men sett till hans bidrag. Och inte bara liksom poäng. Utan du kan gå tillbaka i Tottenham och titta hur många matchvinnande mål gjorde han. Hur många första mål i match gjorde han. Han stod ut på alla de punkterna. Så för mig, utan tvekan... världsklass.
Alltså jag har inte tagit ut Kane ur världsklasskategori. Jag har dock rankat honom som kanske bland de lägre på den listan. Mm. Jag hade valt vissa andra spelare kanske före honom i de lite.
Ja, men jag hade också valt Karim Benzema före till exempel.
Ja, men alltså det är lite den, det är där diskussionen.
Jo.
Ja. Det lite går isär typ. Vi hade ju det typ i Fotbollsmorgon någon gång när vi diskuterade. Men så för mig så är Saka absolut inte i närheten. Där. Alltså om världsklass är den kategorin med då Kane och Benzema och Mbappé och Ronaldo, alltså det blir bara löjligt om man ska lägga Saka i den kategorin. Alltså måste ni hålla med. Det måste ju en Arsenal-supporter som lyssnar på det här också hålla med om.
Ja.
Det tror jag inte att de gör.
Nej.
Det är lite sjukt.
Men ja, jag tycker, alltså egentligen tycker jag bara begreppet, och det är bara så luddigt och konstigt. Man kan ta så många vändor. Ja, han är världsklass också. För att ja, men säga att City vill värva en spelare. Mm. Och det är klart att man kommer bli så mycket bättre i det laget med Pep som tränare än om du skulle vara någon annanstans och du får ut din potential. Det, är så här, det känns ju som att nästan alla spelare på den högsta nivån skulle på något vis kunna vara världsklass.
Ja, ja, alltså absolut. Ja. Det är ju ett luddigt, ett jävligt flytande begrepp. Det man kan säga om Saka angående världsklass då, om man ska utgå ifrån i alla fall definitionen som jag satte innan, är ju att han är utan tvekan på väg dit. Mm. Mm. Fortsätter han hålla den här nivån över 2 säsonger till, ja, men då är det ju ingen diskussion om det.
Alltså, ett litet problem för Saka är att han inte spelar i ett lag med vinnarmentalitet. Alltså, han kanske hade varit redan världsklass om han spelade i Real Madrid ute till höger. Mm. Alltså du vet, så. Så det ligger väl honom lite i...
Jo men vadå, då kan man ju å andra sidan då i så fall säga Bale då innan han gick till Real Madrid. Han, folk, jag har ju svårt att säga att folk inte tyckte han var världsklass i det Tottenham. Och där var det ju ingen lag med någon vinnarmentalitet.
Nej, men han var kanske inte topp. Alltså för att han spelar inte ett lag som pressen ligger på att man ska nå långt och vinna varje år. Killen avgjorde en Champions League-final. Alltså, du vet, på ett jävligt världsklassigt sätt också.
Ja, men då var det också i ett världsklasslag.
Ja, men då finns också pressen att prestera som en världsklass. Alltså, du vet, så här, jag förstår vad jag menar. Alltså, nu så här, när om Saka går lite ner sig här i Arsenal. Ah, nu vann de inte mot Porto. Då blir det ändå så här, då faller man tillbaka till att Arsenal är inte det laget. Ah, men de gör ju alltid så här. Alltid när det kommer press på Arsenal så når inte spelarna upp till sin riktiga nivå som de gör när de slår Liverpool hemma till exempel och sådär. Så man faller ju tillbaka till laget. Medan typ i ett lag som Real Madrid, kommer den matchen och du inte presterar, då är det du som får skit. Alltså då är det du är inte tillräckligt bra för att spela i det här laget.
Men om man ska göra den här liknelsen då, att i fallet Bale i Tottenham så var han en stor fisk i en liten sjö, men för att vara världsklass så ska det vara en stor fisk i en stor sjö.
Nästan så.
Ja. Ja. Bra. Kanske vi släpper det där då. Mm. Men vi, jag tänkte ändå att vi ska stanna kvar då såklart i Arsenal. Som att de spelade ju fotboll i Portugal igår. Och apropå det då som du säger att de inte har vinnarmentalitet. Men det är väl också, det pratas ju alltid om processen. Och så här, men det är ju fortfarande ett lag som är, fortfarande, nu är det ju säsong 2 av när man ändå liksom på något sätt är på väg upp. Och håller på att ta sig någon bit. Och det känns ändå som att man ändå har tagit steg från förra året. Men nu är det också Champions League, det är en turnering. Och det är ju klart att kanske folk underskattade att man har ett Porto. Men det är ju faktiskt ett lag med otrolig Champions League-vana också där. Mm. Och nu är det ju faktiskt ett möte kvar. Det kommer ju hända ganska mycket. Men det är väl bara så att det kanske tar... Det är något år kvar alltså innan man är verkligen där.
Ja, alltså det är så här, vi ska absolut inte kasta för mycket skit på Arsenal. Alltså, är det den här truppen de har nu har ju absolut den största potentialen att vända den trenden. Alltså de är ju verkligen på rätt väg. Men nu, som du säger, det är ett möte kvar. Men man såg igen att när det blir en match där pressen är lite högre, så är det fortfarande någonting som låser sig hos de bästa spelarna. Som inte har den där toppendagen som de behöver ha för att Arsenal ska vinna en sån här match. Och kulmen blir ju att Galeno gör det där målet i slutet. Det blir lite typiskt ett sånt lag. Förstår du vad jag menar? Men den truppen de har nu och med tränaren och allt. Den har absolut den största potentialen på sen de började med det här att liksom... Folk vill säga choka, men man kanske inte använder det ordet. Men den här truppen är ju verkligen på god väg. Men... Man såg det där återigen, tyckte jag. Att när pressen blir lite så kommer de inte upp till nivå.
Nej, och jag tycker du är inne på någonting där. Att de här som ska betecknas som de största stjärnorna, de största profilerna i Arsenal. Det blir ett väldigt spännande returmöte, för där kommer de behöva kliva fram. Och det kan man väl känna en viss tveksamhet kring faktiskt. Att ha Bukayo Saka, ha Martin Ødegaard, de ledaregenskaperna. Alltså jag säger inte att man måste vara liksom Roy Keane, men jag håller med om att det känns som att det saknas någonting där. Att den typen av ledaregenskap hittar vi ju egentligen i Mikel Arteta och inte riktigt någon annanstans i dagens Arsenal-trupp. Jag tycker att de saknar Granit Xhaka. Jag saknar honom i den här Arsenal-truppen. Kändes inte som en riktigt smart spelare att släppa, ärligt talat. Och det, alltså man ska dra kopplingen till City innan, mycket för att jag sitter här också. Att det tog väldigt många år för Pep att hitta rätt i Champions League med sin City-trupp. Det tar tid. Alltså, sen till slut så kliver ju i många, i Citys fall så hittar de ju i De Bruyne och Rodri egentligen. Mm. De två absoluta förgrundsfigurerna. Som, och det kan man säga i ligan också. Att när det kärvar för dem så är det nästan alltid de två som gör någonting direkt avgörande. Och den typen av profil och ledare måste du ha i laget. Jag är lite tveksam alltjämt för att jag har inte sett det från Saka eller Ødegaard. Eller framförallt alltså Gabriel Jesus, nej. Martinelli, nej. Kai Havertz, nej.
Det är Declan Rice.
Mm. Ja, Declan Rice har det. Eller borde åtminstone ha det. Men det är ju upp till bevis då.
Han var en av dem som var bättre i Arsenal. Igår tyckte jag att han täckte mycket ytor på planen och sådär. Men jag tror att folk ändå kanske underskattade Porto lite. Det är ett erfaret lag. Det är ju svårt att åka till Portugal. Mm. Men första mötet borta, då vill man bara ha ett resultat. Alltså 0-0 hade inte varit dåligt. För att man vet att de kan trumma på Emirates. Men alltså det här 1-0-målet som kommer i 94. Och då kan man ju ställa sig frågan om Raya liksom... Om han hade liksom inte haft dinosauriearmar så kanske han hade räddat den där bollen. Men det förändrar ju allt. För att det vi såg, det jag tyckte att man såg, det var ju så här två riktigt... De är riktigt bra defensivt Arsenal. Också Porto. Alltså Porto med Pepe 40 bast där bak. De kan ju liksom... De kan ju parkera bussen. Alltså,
det är faktiskt otroligt. När man slår på Champions League varje år. Och så dyker han upp.
Stolen står.
Ja. Och han ser ju fan fittast ut på planen. Ja. Alltså han är ju brutal.
Men det måste han ju vara. Som man är 40. Alltså det är väl som Per Karlsson i AIK. Alltså, det är ju bara
Ander Johansson.
Ja men det är bara de här galningarna som verkligen tar hand om sina kroppar. På ett extremt sätt som pallar med att köra på så här länge.
Det kändes lite lite som igår. Att man alltså här i en sån här match så ser man att shit vad de saknar en bra nia.
I Porto eller
i Arsenal.
Ja.
Alltså det fanns ju ingen som kunde stångas med en Pepe. Han spelade ingen roll. Trossard, Havertz, han stoppade ju ner alla där i fickan. Att de inte hade skott på mål Arsenal. Så är ganska mycket. Det saknas ju någonting där. För de vill ju väldigt mycket spela Martinelli, Saka. Men nu mötte de ju liksom två vindsnabba ytterbackar också. Som också liksom spelar hela tiden två mot en. För att de visste att det finns inget hot i mitten. Det finns inget hot. Havertz kan komma, Trossard kan komma. Det är ju inget hot för Porto. Så det var ju bara att stänga de där kanterna och så var liksom, ja, hade man neutraliserat Arsenal ganska mycket. Men ja, det är ett möte, det är ett returmöte, det kommer bli jävligt intressant.
Mm-hmm. Jag är inte säker på att Gabriel Jesus hade varit lösningen där heller. Alltså
jag tänker någonting helt annat.
Ja, men alltså Gabriel Jesus, då minns jag från City-tiden också att var han inne i ett stim där han var bra. Det som sen blev den här vändningen från Real Madrid där Fernandinho spelar högerback i det första mötet där Gabriel Jesus helt jävla ospelbar för motståndare. Där gör han allting rätt och han har sådana stim på 6, 7, 8 matcher där han ser ut som han har det. För att sen försvinna lika lång tid. Och det är inte, ska du nå riktigt långt så är det inte en spelare du kan gambla på som ditt första val. Han är en otroligt nyttig truppspelare. Kan också roteras in på alla platser där uppe. Men jag hade inte lagt mina ägg i den korgen som nia.
Big Six sponsras denna vecka av Telia. När jag säger Premier League, vad tänker du på då, Viktor?
Mitt kära Manchester United, såklart. Men också världens bästa fotboll som spelas där. Och såklart våra svenska stjärnor. Vad tänker du på då, förutom Fantasy Premier League?
Nej, men att jag håller ligan väldigt högt såklart. Precis som allsvenskan och all annan toppfotboll som spelas. Just därför är det kul att vi i Big Six gör det här tillsammans med Telia. Som på ett jäkligt smart sätt samlar sporten på ett ställe. Till exempel kan du få alla sporter, matcher och ligor från Telia, TV4 Play och Viaplay. Inklusive allsvenskan för endast 849 kronor i månaden.
Man får också alla filmer och serier och dessutom får man HBO Max utan extra kostnad på köpet. Det är faktiskt hela 498 kronor billigare jämfört med om du köper tjänsterna var för sig.
Visst är det så. Dessutom finns nu möjligheten att bara samla all fotboll i ett paket. Då kör du stora fotbollspaketet för 699 kronor i månaden.
Och nöjer du dig med bara allsvenskan så finns lilla fotbollspaketet för 399 kronor per månad. Där får du även Svenska Cupen plus Champions League, Serie A och La Liga.
Att samla sporten smartare, det är verkligen Telia.
Vi säger tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Mm. alltså sett till ändå de här Champions League-fällarna, det har inte, jag tycker inte det har varit så mycket puls i att sett dem ändå, tycker jag. Och därför, det är väldigt kul att med ett sånt här resultat inför returen. Hade Arsenal gått och vunnit, då hade det varit så här, Arsenal, Porto på Emirates. Mm. Det är ju klart.
Jag ska vara helt transparent. Jag var riktigt real och såg Liverpool-Luton igår istället. Så att jag såg inte så mycket av...
Nej, men jag gjorde den här klassiska när man sappar och håller på bilder. Ja, så det är ju svårt att komma in i någonting. Men man vill också se allt.
Ja.
Det var så här... men man började med Liverpool, sen bytte man över. Och sen gick jag över i paus igen. Och sen så... Men sen så... Ja, Liverpool gör ju två snabba mål egentligen. Och så är det ju ganska avgjort där vid tre. Ja. Så då bytte man över.
Nej, men jag hade också Liverpool på den stora skärmen. Sen har man, men jag, alltså det, även om jag har Arsenal på paddan, jag har ju inte den här split vision att jag kan inte fokusera på två saker.
Nej, men det var därför jag valde Liverpool Luton. Jag får bestämma mig.
Men det ser ju också ganska mycket om då, så här, hur heta de är. För det känns ju som att det hade trissats upp så jäkla mycket där Champions League åttondelarna. Men att man i det fallet då, att man, du faktiskt väljer Liverpool mot Luton en onsdag.
Ja, jag tyckte ändå att jag valde rätt.
Ja.
Premier Leagues toppstrid känns ju betydligt mer rafflande än åttondelarna i Champions League. Det kan vi väl ganska lugnt konstatera.
Det hade varit intressant att se några så här siffror bara på när, för det har ju hänt förut ju under de här Champions League. Var det någon gång under förra våren som det var ett riktigt toppmöte i Premier League som hade flyttats till någon av de här Champions League-kvällarna?
Kan säkert vara det.
Folk är ju såhär, nu kollar ingen på Champions League.
Nej.
Jag har ingen aning om det här. Men det tror jag, vet inte fan alltså.
Ja, men vadå, en toppstrid i Premier League. Det är väl en Champions League-final förutom. Alltså typ, du förstår vad jag menar. Så, det hade jag absolut. Hade det varit City man mötte, då tror jag inte ens. Det hade inte varit en frame som tittar på
Champions League. Nej.
Det kan ju vara ärliga.
Ja. Eller om det hade varit Arsenal City Champions League. Då hade ju ingen tittat på Liverpool Luton.
De hade flyttat Champions League till 22-13. De bara, du måste spela efter Liverpool City. Det här går inte. Du kommer inte att titta siffror.
Men vad säger vi om... Vi kan väl hoppa lite mellan Champions League och Premier League då. Det blev ju ändå... Det var ju på något sätt eftersom att allt snack med alla skador. Det är Thiago, det är Trent, Alisson, Matip, Jones, Nunez, Jota, Szoboszlai. Listan kunde göras lång på alla spelare som är skadade i det här Liverpool-laget. Också när Luton gör det 1-0-målet. Alltså, kändes det då som att nu skiter det sig det här?
Jag tycker innan målet så spelar vi bra. Det kommer ju från ett slarvigt försvarsspel. Men någonstans innan matchen hade jag räknat med att något försvarsmisstag kommer komma. Det är en helt nykomponerad backlinje. Något kommer komma. Sen att det kom liksom i 12:e minuten. Någonstans så kände jag ändå att det kom tillräckligt tidigt för att vi ska kunna vända det här. Och ska jag säga så att Liverpool har inte varit, i alla fall min generella känsla, det bästa laget i första halvlekar, utan de kan verkligen förändra en match och gå in till andra halvlek och så kan samma elva se ut som att man har bytt ut alla, satt en motor på dem och så bara växlar de upp och gasar. Och så kändes det lite så här i den här matchen. Liksom.
Ja, jag tror inte det var någon hårtork. Jag tror också att Klopp, den klassiska lads, it's Tottenham. Alltså att det är Luton. Bara gå ut och krossa dem. Och jag håller med om det, att Liverpool ganska många gånger kommit ut ur en halvtidsvila och känts piggare. Det som är deras fara nu i skadeläget och det är lite mer trögstartande än vi kanske är vana vid, ska vi säga, under Klopps hela tid, är ju att mot bättre lag så straffar sig det slarvet hårdare och det kan vara för sent med en second half push, så att säga. Och det är ju ganska lång frånvaro på ganska många av de här viktiga kuggarna nu, va?
Ja,
Alisson missar ju City-matchen åtminstone.
Szoboszlai, han är inte riktigt så här tillbaka i träning, men han kommer väl.
Ja, han vilar ju sig form till EM. Han har ju, han måste ju
klassiska.
Han måste ju liksom, ja, han måste ju leva upp till kapatiska brigadens högt ställda förväntningar.
Ja, men Jones missar väl också förmodligen City då. Alltså han tycker jag har varit... Alltså han är... Det är ett otroligt tapp. Salah är ju tillbaka snarast. Darwin också inte så farligt. Men det är som du säger...
Jota borta också, ja.
Jota, det var borta. Typ 2 månader.
Ja, det är en hel... Det är en startelva typ. Om man ligger under med 1-0 kan man spela 3-4-3. Men... Nej, men alltså så här... Även om det var Luton. Alltså jag blev... Jag blev så glad igår att jag skrek så att jag nästan väckte barnen som sover på tredje våningen. Alltså det var så skönt.
Vad fick du det sagt?
Va? Ja, exakt.
Nej, ingenting.
Hur många våningar är det totalt?
Det är bara tre.
Ja, bara. Mm. Ja.
Just det.
Ja, men liksom... ja, men vi stryker det där.
Det gör vi inte.
Nej.
Räknar du med källare och vind? Eller?
Ja, nej, vi släpper det där tycker jag.
Det känns lite...
Nej, men fan, så... Jag är skitfattig. Men...
Alltså, jag gräver sin egna grav.
Nej, det var du, det var du, det var inte vi.
Det är lite som varje gång när du pratar om Old Trafford och Manchester United, när du ofta vill nämna när du var där och träffade Ander Herrera. Den har man ju också hört.
Jag trodde det hette Anders. Ja.
Mina barn bor på sjätte våningen, men det gör även resten av familjen.
Jag ville bara beskriva ljudnivån. Jag skrek liksom när vi gör 2-1.
Från vilken våning skrek du? Första eller andra? Ja. Eller tredje, för då är du mindre.
De är på ettan.
Nej, då har grävt den här gruppen själv.
Ja, vi går vidare. Nej, men min grej var bara att så här, jag blev så jävla glad av vändningen. Och jag vet inte, när du tittade, Gakpos 2-1 mål. Alltså jag fick en känsla, jag vet inte om det var kameramannens fel, men jag fick en känsla av att de gjorde en sån här Liverpool mot Barcelona och slog hörna snabbt. För man fattade ingenting.
Nej.
Var det bara mål. Och så stod han där och han var inte ens glad. Och jag bara... Blev det mål i Rosa? Alltså, ja, nej, men vad hände?
Jag trodde på riktigt typ en Lutenback hade dundrat in den eget kryss eller någonting. För jag stod liksom så här och bara, ja. Men det blev...
Jättemärkt. Alltså jag vet inte om det var kameramannen som inte hajade.
Måste ha gjort ont i hans huvud.
Ja, också.
Det var ett skott.
Det var ju ett skott.
Ja. Alltså... Men det är ju så man ska slå inlägg.
Apropå det, bara slå mig nu, annars kommer jag glömma att säga det. Men den där chansen, jag vet inte om ni såg den, Portos chans i typ 21 minuten. När han dundrar den i stolpen och får tillbaks bollen typ 2 meter från linjen. Mm. Och på något sätt skjuter den utanför. Alltså det är ett sånt under att det inte blir mål i den här situationen. Det är liksom, det är så mycket svårare att inte lyckas göra mål där. Det var helt otroligt.
Nej, men alltså... Och det är också Galeno. Så han förtjänade ju det där skottet i krysset. Men jag tycker det var otroligt att han fick träff på returen. Alltså att han var så snabbt. Alltså det var ju också ett stenhårt skott i stolpen. Så kom tillbaka. Så, nej, men det är otroligt situation.
Tycker du det var en målvaktstalare förresten av Raja, målet? Han står ju långt ut liksom. Bollen landar ju typ jag nästan fattar, innan målet.
Men ska alltså skott gå in därifrån? Alltså man ser ju Declan Rice. Han kliver ju inte upp för han tänker sig låt han skjuta. Mm. Det ska ju inte bli mål härifrån. Hade han tagit ett steg upp så hade vi skottet täckt på hans ben, så det kanske inte är så bra försvarsspel heller, men skott ska ju inte gå in därifrån, som också seglar över, jag vet inte, det är, jag vet inte hur han stod placerad, men känslan är att man ska inte släppa in mål därifrån.
Han litar för mycket på sina alldeles för stora händer. Jag såg en tweet i veckan om att han har liksom oversized målvaktshandskar liksom, som inte ens finns i butik, typ han får specialbeställa, men de räckte inte till den här gången.
Okay.
Det är mycket så här, man ser ju direkt Arsenal-supporter som är ute och säger, den här Raya Ramsdale diskussionen och varför ska Raya stå? Mm. Alltså, så här, jag vet inte vart jag skulle landa i det där.
Nej, förlåt, angående Raya, jag tänker...
Telefoningen eller?
Nej, exakt.
Hej, Victor.
Ja, men just det där, det hör man ibland så här att men de specialbeställer, det finns inte butik. Hur många Premier League-spelare glider in på Intersport? Liksom, så här, fuck, jag måste ha på nya benskydd. Så här, Herman i kassan, du, Adidas, det är min sponsor, kan du hjälpa mig? Jag vet inte, 199, ni har inga billiga? Ah, okay, ja, okej. Alltså, jag tänker att allt de äger måste ju vara specialbeställt.
Ja.
Ja, det var bara
liksom... Det var inget mot dig, det var bara själva liksom den här, för jag har också sett där att men de finns inte i butik. Nej,
butik det finns menar jag inte. Jag menar bara att kanske så här, de kanske är upp till storlek 12 då, som man kör, han har 13 liksom, så då, just han måste få. Men det lärde vi oss när vi var i Supervikt att Mohamed Tankovic går ju och köper skor i butik som vem som helst.
Det uppskattar jag. Kudos till Mojo där.
Och Frans Brorsson.
Ja,
gjorde väl också det.
Ja. Mer väntat med Frans.
Vet du vad han hade på sina skor för text, du vet? Folk brukar ha sina barn och så.
Ja.
Han hade ju någon så här konstig kryptovaluta. Typ någon så här som han har gjort mycket pengar på.
Ja.
För han är otroligt investerad i. Jag tror han gör mycket pengar på det också. Kunnig liksom. Men det var väldigt kul att det var någon så här...
Ethereum.
Ja, men, Ethereum, det är ju för välkänt, tror jag. Det var verkligen något så här helt obskurt, eller något så här, eller, ja, något köp han hade gjort som var skitsamma. Mm. Men
kommer du ihåg vad Jordan Pickford hade på skorna i under EM 2021? Detta är ju också en sån här, alltså Harry Maguire hade väl sin flickvänst när han kanske, jag vet inte om han har barn. Alltså det var väldigt så här, Harry Kane hade alla barnen.
Ja.
Vad har Jordan Pickford? Det är fyra ord och den engelska flaggan.
Mm.
Nu är det dålig radio.
God måste... save the queen.
Ja, det är en bra gissning. Men det är get the rave on.
Va?
Så jävla bra. Get the rave on. Fan vad jag älskar honom alltså.
Fan vad det passar honom.
Ja, alltså. Det är helt
han är
så, perfekt.
Han är verkligen
alltså,
en sån lär.
White trash excellence. Alltså.
Ibiza. Mm. Vet du vad engelsmännen kallar, vet du vad de kallar Ibiza?
I love man.
Nej, de säger ju bara beefa.
Ah.
Going to beefa.
Mm.
Beefa.
Beefa.
För det är Ibiza.
Ja, ja, exakt. Men tillbaks då till alltså Liverpool.
Nej, nu ska vi prata mer om skor och Ibiza.
Ja, men gärna. Ta det vidare.
Ja, men Gary Linekers bror. Ja. Han är ju så här klubbpromoter på Ibiza. Ja, ja, ja. Alltså, lika gammal som Gary Lineker. Men det är mycket ligga med tjejer utan gummi aura på den gubben. Och det är väldigt roligt diskrepansen mellan honom och Gary. Gary som liksom aldrig varnad, respektabel programledare.
Fri,
i
liksom.
Ja, och hela det här när han liksom tog strid mot rasism. Mm. Och liksom så är det hans bror som bara liksom har tagit syntetiska droger i 30 år. Det är så, fan vad jag vill vara på den familjeträffen. Alltså. Det är liksom get the rave on mot barnen på skorna.
Är det Wayne eller?
Ja,
Wayne Lineker.
Man ser ju på honom att han att det har flugit upp en och han ett och annat pulver i näsan. Här.
Ja, han ser liksom som en grövre version av Gary.
Ja,
på något vis.
Ja, men han har jag sett på sociala medier. Ja, det är där Gary Linekers brorsa.
Yes!
Åh, herre min Jesus!
Ja.
Det hade jag... på en miljon gånger aldrig gissat.
Folkhögskolan Peter Lönnén, varsågoda.
Han är så sliskig den här killen. Det är på en helt egen nivå. Men han äger typ Ocean Club och grejer. Han äger ju feta klubbar.
Ja, ja, ja. Han är en big deal på Ibiza.
Okej.
Så här ser man ju att han är med Grealish. Det var väl ingen skräll kanske.
Mm. Nej, det var högst väntat på tal om British White Trash Excellence.
Kommer du ihåg när Martin Åslund skrev att Grealish var white trash på Twitter?
Ja, det var underbart. Det var, han grev på, som tredje våningen bara grävde han gropen djupare. Så här, jag hade en, det är liksom inget ont, men jag hade inte gjort så. Jag hade inte klätt mig så. Och så här, bara, var vill du komma, Martin? Jag tänkte faktiskt på det när jag var i Högdalen centrum häromdagen.
Att, Hanks Heaven.
Va?
Hanks Heaven.
Ja.
Det är ett sjukt centrum.
Ja, och då tänkte jag så här, det finns ingenstans på hela jävla jordklotet som Martin Åsson hade varit mer malplacé just här. Den tanken slog mig verkligen att han hade stått ut som en sån här lysande sken i en källare.
Stötte på honom på Matax där liksom, och han hade ett ris för extra pris liksom.
Knacka på vattenmelonerna och hör om de är bra.
Det är ett sånt centrum där det är kö till bankomaten.
Okej. Okay.
Mm.
Mm. Det är roligt bara, som ännu mer kilospar. Det var en gång när jag en av våra chefer här då, som är, det är ju ganska många som är AIK och så här på Dobb, och då lite skoj mot Söder och så, att det gillar man inte att vara på, så då skulle vi, jag tror det var faktiskt, vi skulle träffa Christian Borrell till hans kaj och filma honom till en grej, och så då när vi kommer i tunneln bara nere på Söder, då så hör man klick klick, så låsta bilen.
Helt oroligt också.
Ja. Ja. Ah, nej, norra Stockholm är ju känd för sin laglydighet också. Ja, så att,
precis. Men är, alltså nu har man ändå, alltså jag ska ändå vara ärlig med, exempel i början av säsongen under hösten så där, man såg ju inte Luton spela så ofta. Men nej, nu har de har ju mött väldigt mycket topplag, och de spelade mot United här nyligen och så vidare. Och alltså, man satt ju bara här nästan i höstas och var så här, ja men de är derby dåliga, de var ju inte redo för det här. Men det var ju lite charmigt, men fan nu känns det bara trist att ett så dåligt lag är i Premier League. Mm. Men alltså, nej, men det är ju det jag ska komma till. Alltså, Luton, det är väl årets överraskning i ligan än så länge.
Tveklöst.
Alltså, har vi ens haft en roligare nykomling än dem? Alltså, de försöker ju verkligen i alla fall spela fotboll. Och den där hemmaarenan som det var ju lite överdrivet snack innan. Men jag landar fortfarande i att den är sjukt charmig. Mm. Det är kul att titta på fotbollsmatcher därifrån. Och liksom sättet de ändå försöker spela fotboll. Och de har ändå vissa karaktärer i laget som man fastnar för. Det finns ju mycket mer ointressanta lag och färglösa lag än dem.
Ja, men om man tänker bara på förhand och snacket med Burnley och Vincent Kompany. Ja. Och hur man bara slaktade Championship. Och nu, det här är inte Burnley man kommer upp. Som man alltid har tänkt att Burnley är. Eller att under alla år i Premier League med Sean Dyche. Så det här kommer komma ett lag som kommer att spela. Och det är ju verkligen, man har ju bara helt enkelt inte kanske riktigt klarat av att
kopa
det i Premier League. Och det är ju rimligt. Men Luton på något sätt, där har man ju ändå, alltså, det är som du säger, de spelar ju, men de spelar ju ändå inte. Alltså det, där har man ju ändå en balans på något vis.
Ja, nej, och det är charmigt. Det är liksom nostalgiskt med Kenilworth Road. Och så här, jag är extremt glad för Ross Barkley. Mm. Alltså han ser ju riktigt bra ut.
Det är lite sådär Everton Ross Barkley.
Ja, exakt. Och det, jag tycker om liksom tanken på att Kenilworth Road är en plats man går till för att återfödas på något sätt. Ja. Att med Andrews Townsend det där och Tahith Chong som det kanske snackades mest om för att han hade en Fellaini flötande frisyr när han var United. Ja, men det kanske där det ska tas fart igen på något sätt. Carlton Morris har den här perfekta, just det, han gjorde mycket mål i Championship, va, auran om sig. Men tycker han gör mycket nyttigt och vettigt liksom. Mengi backlinjen är ju bra. Rob Edwards är en person som kommer att vara ett perfekt pubquiz om 2 år. Det finns väldigt mycket att älska med Luton faktiskt. Trots, jag var så fruktansvärt, alltså jag var så less på hela den här This is the entrance to Luton Stadium.
Ja, borta står.
Alltså memen, jag... Ja, fy fan, jag bara skickar ut dem innan de spelar match. Alltså diska dem från hela säsongen, för jag står inte ut med det här.
Nej.
Och nu har jag fått vända helt.
Ja, och någonting med det här med att arenan, den var inte klar, de fick inte spela första omgången och sådär. Men det var ju kul, apropå Rob Edwards, jag vet inte om ni såg den sekvensen. Efter matchen så går ju Klopp och kramar om, vad heter han nu, han är ynglingen som fick göra debut.
Inte Kwans, nej.
Jaden Dance.
Ja.
Hoppade väl in i typ 89 eller någonting. Men då så han Klopp bara kramar om honom och är glad efter. Då glider ju Rob Edwards in bakom och skrattar och typ säger bara jag spelar med hans farsa. Det var lite kul.
Ja.
Ja. Ja. Och också en annan grej från matchen när Luis Diaz gjorde mål. Det var ju lite fint ändå att hans farsan var ju på plats.
Mm.
Och det var också skärmigt i att han stod i... Kort, han körde kortärmat och handskar precis som Diaz gjorde på planen.
Ja, det är...
Just det, jag tänkte att det är svårt. Ja. Men nu när du säger det.
Ja. Det är en så kallad Colombian full kit wanker.
Och exakt, och det som var fint med det här är då, det är väl ingen som har missat att han var ju kidnappad och grejer, det var väl någon månad sedan.
Ja. Jag funderade på, kan man dra något skämt att han är uppenbart kidnappad igen, för vad gör han annars på Anfield?
Nej,
kanske.
Han är ju heaven nu, han är ju heaven.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Sabri,
ja?
Om du tänker på sportsbook med riktigt grymma odds, vad tänker du på då?
Come On.
Ooh, jag med.
Det dök bara upp sådär i mitt huvud.
Ja.
Mm.
Och på tal om det då, så har du någonting att leverera?
Ja, om jag säger så här till dig då, 6 mål i rad, vad säger du då?
Då säger jag Rasmus Höjlund.
Ja, korrekt.
Och... Yngst någonsin.
Ja, exakt. Slog rekordet där va?
Jajamän.
Ja, men trevligt. Men jag har hittat en dubbel som jag gillar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och vi går ifrån det här 5, 6, 7 som vi boostar i odds. Utan nu landar vi på över 10 och det ska också boostas. Och det är en dubbel.
Okay.
Det är en, man kan kalla det för en Manchester-dubbel. För det är en dubbel med, eller det är en bet-builder med United och en bet-builder med City. Men om vi går in på United, Old Trafford mot Fulham. Jag tror att det kommer bli extremt mycket mål. Jag tror att Fulham till och med kan göra ett mål. Men jag ser en match där kanske United vinner med 3-1, 4-1, 3-2. Så jag har Man United att vinna. över 3 mål i matchen. Och Rasmus Höjlund göra mål när som helst. Alltså han är ju så het. Alltså han kommer ju göra en ball i den här matchen. Så enkelt är det ju bara, eller hur?
Ja, ja. Ja. Det låter fantastiskt.
Och så tar vi oss vidare då. Ja. City mot Bournemouth. Har vi en annan ganska het nordisk spelare.
Så är det ju.
Erling Braut Haaland göra mål när som helst. Över 10 mål i över 10 mål. Det var jävligt mycket.
Var
över 10 hörnor i matchen. Mm. Och City vinner eller oavgjort.
Okej, okay. Spännande.
Mm. Och det här ska också boostas. Alltså jag känner ju bara en liten slant så kanske man har en resa till Maldiverna.
Så en Manchester dubbel.
En Manchester dubbel har vi.
En Manchester dubbel bet builder. Ja. Kan man säga så?
Ja. Så är det.
Intressant. Och spelet, det kommer ju såklart, eller det finns såklart på common.com under fliken experterna och även på vår Big Six Twitter då. Och såklart så måste du som spelar vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och om du eller någon i din närhet har problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six. Om vi hoppar tillbaka ytterligare en dag då. Eller ja, det blev ju seger mot Brentford.
Ja, jag är nästan beredd att utnämna det till 2000-talets tråkigaste Premier League-match. För er som orkade traggla igenom den.
Jag kollade.
Katastrof. Eller
jag körde helt dubbelskärmsgrej. Ja. Så det var ju lite... Men stämmer det att det var John Stones första gula kort på Etihad? Det läste jag. På 125 framträdanden.
Ja, men det kan nog stämma. Det kan nog stämma. Han gör ju väldigt få... Alltså, det är väldigt lite Otamendi i John Stones. Väldigt lite chansbrytning över honom. Det kan säkert stämma. Alltså, hela hans USP är ju att han är så jävla intelligent. Liksom. Han är ju inte världens snabbaste, världens starkaste, världens längsta och så vidare. Men han har ju en fotbollsintelligens klart över genomsnitt. Jag tar inte gift på det, men har det stått så tror jag säkert att det är så. Han tar inte många gula överhuvudtaget.
Nej. Vad säger du annars då?
Nah, alltså det knackar ju. Det ser ju inte... De hade en period efter de här kaosmatcherna mot Chelsea och Tottenham som var konstiga. Så tyckte att de hade en period där det började se väldigt bra ut igen i regel. Men ganska uppenbart, det såg man i 1-1 match mot Chelsea, man ser det här, det klickar inte riktigt än. Men det är fortfarande tidigt. Alltså, och läget de ligger i nu, 4 poäng bakom Liverpool med en match mindre spelad, är ett läge som jag tror de är väldigt, väldigt, väldigt trygga med. Och veta vad de gör. De Bruyne sparades ju här mot Brentford.
Mm. Det känns ändå sunt. För det känns som att det är så ofta den här typen av spelare som bara är fram och tillbaks.
Mm.
Skadar så mycket. Ja, men tänk en typ Reece James till exempel. Mm. Som vi ändå pratar mycket om.
Där är det
att man ska, ja, det är det ju säkert. Mm. Men att man ska liksom slänga sig in direkt
härnäst.
Efter en skada.
Ja.
Nu ska vi kommer att snacka om det här, men nu har han väl ändå opererat.
Ja, han åkte dit till Finland och opererade sig.
Mm. Må han vila i frid, säger vi.
Just det, apropå, jag visste att han var i Finland och opererade sig i Åbo. Ja. Det var väldigt kul. En kompis till mig som bor på Åland och jobbar på Åland, han hade en kollega som också var i Åbo och opererade sig och typ vaknade upp i något rum där och så låg Reece James där också. Tänkte ändå, vi vaknar upp liksom riktigt morfin stinn och så tittar man på sidans liv.
Han bara, hur hög är det?
Ja. Sänk dosen, snälla sänk dosen.
Ja, nu kommer jag av mig lite, var var vi?
Ja, vi var inne på City. Som tydligen är dåliga, men
nej,
inte på 20.
Inte dåliga. Det är inte det här, alltså de sätter ju ribban högt själv, och om man jämför med hur det ser ut i slutet egentligen från kanske februari, mars förra året när saker och ting plötsligt bara klickar, när det faller på plats. Och ja, men man kan ju ta Champions League-matcherna som exempel. Alltså dubbelmötet mot Bayern var otroligt. Och sen kommer dubbelmötet med Real som är... Jag har aldrig sett Real Madrid så avklätt som över de två matcherna. Och när det funkar, när det plötsligt sitter för City, vilket det alltid gör under perioder av en säsong, ibland längre, ibland kortare, då är det helt jävla oslagbart. Och den växeln har de inte hittat än den här säsongen. Men det är ju oftast nu de börjar komma in i det.
Men upplever du också, eller jag vet inte, jag bara, eller det kanske är en jättedålig spaning, men min känsla är att lag har blivit ännu tråkigare mot City när de kommer dit till Etihad och ska möta dem. Alltså de har insett att liksom så här med Håland och de här, han hatar ju lågstående fotboll. Mm. De vill verkligen inte spela fotboll. Nu såg jag inte hela Brentford-matchen, men många kommer ju dit och är extremt tråkiga. Alltså de vill inte spela fotboll. Och
nej,
det, man måste ju förstå att det är inte världens enklaste att ha liksom nästan 11 man framför sig och så tickar runt. Alltså jag tycker att liksom så här, 80% bollinnehav som City har de flesta matcherna, det är inte så lätt ändå att skapa chanser mot sådana försvar.
Nej, och jag tyckte Brentford gjorde väldigt mycket, väldigt smart egentligen, låg extremt kompakt, gjorde det. Det hade inte Ayer trillat så vette fan om de hade fått in någon boll City. Nej. För att det såg inte sådär flytande och bra ut för dem. Och jag tycker Dokuva, liksom, när han kom in så var han ganska uddlös. Han är ju annars en sån som ska få då liksom slå sin gubbe och öppna upp det. Därmed Brentford också med en otrolig rättmätigt förtroende i Ivan Toney. Och det problem han kan ställa till en mot en med vilken försvarare som helst. Och jag visar på rulle. Mm. Alltså det skapar ju problem för City och det visste Thomas Frank om, och jag tyckte Brentford gjorde det väldigt rätt under stora delar av matchen och kanske faktiskt förtjänade en pinne sett till vad de gjorde. Ja, men vad fan har man för jävla, ärligt talat, i många lägen mot City, vad har du som ett under topp 6-lag egentligen att vinna på att öppna upp?
Alltså nej, det går ju liksom ingenting. Så är det bara att det bara känns som att man har tagit det till en liten extremare nivå för, ja, eftersom man liksom så här vet att alltså så här,
så vann de trippen i fjol och så har de Erling Haaland som djupledshot, så du kan ju inte heller liksom, går du upp och pressar dem högt nu jämfört med när de spelade mycket falsk nia med Foden eller Bernardo eller någon sån som falsk nia, då hade du inte djupledshotet alls på samma sätt.
Nej, alltså så här, jag såg någon skrev någon artikel om det, liksom Haaland mot lågstående försvar. Det är liksom mardröm. Alltså det har varit sedan Dortmund, och typ de jämförde med, liksom med Inter då i Champions League som står så här, att han hade väl inget skott på mål den för dagen heller. Alltså man vet vad de gör, men ja, topplagen kommer ju inte spela så kanske, men jag tycker att alltså vadå, det ser lite krassligt ut, men ni vinner ju match. Alltså,
och det är det jag menar.
Chelsea, men alla går väl på en plump någon gång.
Ja, men alltså City har 8 poäng tapp den här säsongen, men är mer, alltså väldigt nära Liverpool i ett läge där de har 13 matcher kvar att spela. Det har hänt förr att City gått och vunnit samtliga. Mm. Och har absolut kapacitet att göra det. Jag tror inte att de kommer göra det, men jag tror de kommer vinna 10 av dem. Och jag tror det kommer att räcka. Det här är ett slagläge som City gillar. Det enda som talar emot egentligen i nuläget är ju att många av de här verkliga stöttepelarna som Pep hade i de här lägena, som Gundogan, Mahrez, framför allt Gundogan, är borta.
Så hans intervju efter Champions League-matchen. Om blundar man så trodde man ju att det var Pep som pratade.
Ja, men det är en blivande, det är ju nya Arteta, Ilkay, tror jag. Han var mycket under City-tiden också ner och coachade ungdomslag och så vidare. Han är uppenbart väldigt intresserad.
Det var ju kul också, apropå Stones, det spreds ju ganska mycket bilder från FCK-matchen när han stod med Pep och prata. Mm. Sen satt han väl på bänken matchen efter, att det var så orsaken till det, för han stod där och försökte coacha.
Men jag tror det blir skadad av den där konstanta hjärntvätten. Ja. Alltså det, och har du då lite fallenhet, och kan vi säga både Gundogan och Stones uppenbart väldigt intelligenta spelare, som jag tror vissa som får de här direktiven är så här, ja, okej. Okay.
Det hade varit roligt.
Jag skulle Guardiol bara nicka så här. Men de som liksom fattade, de kan ju inte släppa det sen. Det blir ju ett number 23 beroende för dem, skulle jag tro.
Men en fråga då. Jag kommer ihåg när vi, jag tror det var ganska tätt efter trippen, eller om det var typ i början av säsongen när du var med här. Och man pratade lite om, ja men nu har man ju vunnit allt då. Mm. Och så här, nu är det så här, jaha, det var det. Lite så. Sen är det ju alltid så, sen kickar jag en ny säsong in. Och så här, hur är man liksom, är du likadan, är man likadan som i sitt supporterskap ändå nu, eller är man, alltså fattar du vad jag menar, eller kan man på något sätt vara så här?
Ja, men alltså det har jag pratat om förut i det här, att det finns en svårighet för mig som började hålla på ett ganska lovable loser gäng som nu är vinstmaskinen, att det finns en identitetskris i mig. Men det är ju förnuft och det är känsla. Mitt förnuft går in i säsongen nu och är inte lika engagerad som jag var förr. Men sen så knäpper man på tvn och så är man skitsur på ett uselt försvarsagerande av Bernardo Silva mot Brentford ändå. Alltså jag kan inte värja mig mot vad jag känner. Så att, men det, jag ska nog säga att den stora skillnaden är nog mellan matcherna. Att jag konsumerar mindre, jag tänker mindre på det. Men i själva matchen och när det gäller så är jag fortfarande... ber jag fortfarande David Moyes dra långt åt helvete och han kan suga både ena och andra. Och liksom, så här.
Någonstans får ni väl också lite draghjälp den här säsongen så här, av Arsenal och Liverpool som båda är bättre i år och utmanar mer. Och därför blir det kanske viktigare för City, alltså, så här, att man får lite motivationsdraghjälp någonstans. Att, för de jävlarna alltså, ska fortfarande ändå inte få vinna.
Nej,
vi ska
givetvis
vinna till slut. Liksom.
Ja.
Hade det varit två lag, eller hade de inte utmanat lika starkt och ni kanske lätt nu med 3-4 poäng, då kanske släppat av 1% extra och då är det livsfarligt om Liverpool får träff på våren eller Arsenal får träff på våren. Men nu får ni lite mer draghjälp. Liksom.
Ja, jag tror också
och det kan ni bara vinna på om ni liksom, ja, orkar hela vägen ut där.
Ja, och med tanke på skadeläge i Liverpool, Arsenal som ska slåss i Champions League kanske fortsatt, medan City har fått tillbaka allting efter ett svårare första halvår. Det är väldigt mycket som talar för en City-titel till i det här utgångsläget.
Tyvärr.
Ja. Det är, vilka ser du då som vilka alltså som den största utmanaren av Liverpool och Arsenal?
Liverpool.
Det är så.
Ja.
PGA.
Jag tycker att de är bättre.
Ja.
Betydligt.
Ja. Det känns verkligen som det är väldigt blandat det där. Mm. Man nu pratar med. Alltså. Men ja, jag tror ju också. Det är ju, det har man ju, säger man ju alltid lite. Jag tror ju också City kommer vinna. Men det är ju väldigt roligt att det är tre lag.
Mm.
När var det tre lag senast? Som faktiskt.
Som ser det... hålla så länge också.
Ja.
Nej, det har ju varit
Leicester-säsongen.
Ja.
Vad har det Leicester och Tottenham och Arsenal då, va?
Ja.
Mm. Tror jag.
Men det låter också konstigt alltså, att de tre lagen alltså. Anomali.
Men vi har ju snackat lite om så här, gått händelserna i förväg och sagt liksom, att ta Pep-trippen igen.
Mm.
Då måste han väl lämna.
Ja.
Eller, liksom, är han så galen att det är bara han som kan fortsätta igen?
Ja, alltså jag tror Pep handlar om omständigheter också. Jag vet inte om han vill ta ett sabbat så Alex Klopp. Jag tror det handlar om vad det finns för andra möjligheter. Om han går efter säsongen, går han tillbaka till Barcelona? Det tror jag inte. Inte nu i alla fall.
Där det snackas också om man ska tillbaka sig så kanske som någon alltså sportchefsliknande liksom övertränare.
Ja men då, liksom. Då kanske.
Men då men liksom, kan ju lite ut också från
liksom, ja exakt. Och ska han gå tillbaka till Barcelona som har så fruktansvärda ekonomiska besvär där han inte alls har något svängrum alls att förverkliga det han vill förverkliga. Det är svårt att se det.
Samtidigt bra liksom läge att göra liksom La Masia-talangerna till liksom den nya generationens
om man känner att han orkar och vill. Exakt, det kommer ju ta ganska många jobb, år innan.
Men det finns ju spelare att liksom...
Det gör det. Det kommer ju alltid helt plötsligt någon ny kille som heter Montoya. Ja, han är bäst i världen bland 15-åringar. Ja. Okay, ja.
Men de där tränarna liksom... Alltså
det är lite av ett FN-projekt. Nu ska jag göra Masia.
Men de hittar ju, de måste ju hitta nya motivationer varje år. Alltså så här, Pep kan ju inte bara så här... trippen, det är inte bara hans motivation. Han, alltså går vi in i hans hjärna då är det så konstigt. Det är väldigt udda saker som motiverar honom typ så här,
det är alltså, fler än tre våningsplan.
Ja exakt, han har nog ganska många
på. Ja det tror jag med.
Eller?
Ja det tror jag, det tror jag.
Men tror du, när han väl lämnar City då, tror du han kommer vilja ta en paus?
Nej, men det är det jag säger. Jag är inte säker på det. Jag tror det handlar lite om omständigheter. Han kanske säger att han vinner trippen och kanske han känner att han har nått vägs ände. Nu har jag liksom gjort, upprepat en trippel. Nu är mitt jobb här klart. Då kanske han känner att jag måste lämna, men det finns inget annat projekt i nuläget som jag vill hoppa på.
Mm.
Alltså han tog väl en paus innan Bayern när han höll på att plugga tyska och sånt där. Men
bodde i New York eller vad det var?
Ja.
För det är intressant det som, exempelvis då som Klopp nu som gick ut, jag menar, han sa ju att han behöver en paus helt enkelt. Det känns ju som att han kommer att sitta på en tränarbänk säkert väldigt, väldigt kort. Det tror jag ändå. Vissa är
ja, men tog han inte paus efter Dortmund innan han tog Liverpool?
Han skulle ju ta en lång paus, men så det blev ju bara en höst ju. Och så hoppade han ju på Liverpool där i november eller vad det var ju. Men jag lyssnade på José Mourinho nu efter han blev sparkad från Roma, så var han ju med i Rio Ferdinands podd. Kul lyssning generellt. Men då sa ju, de frågade ju honom då, what's next? Och så sa han, ja, men jag vet inte, jag har fått några förslag och så, men inget jag var intresserad av. Men han sa ju, han var ju tydlig och sa att jag vill jobba. Att det, liksom, det finns inget mer deprimerande än att jag ska ta en paus. Han vill bara på nästa projekt. Men sen skiljer väl kanske han sig också mot en Klopp som, det känns ju som att han tar ut sig på ett annat sätt.
Kanske.
Ja.
Samtidigt kanske också Mourinho känner att det
så
är
länge lågan brinner.
Lite, det är lite svanesång här nu. Det gäller att ta det jag kan innan.
Man vet ju inte med Klopp. Det har ju sipprat ut att han kanske inte är så nöjd med ledningen också. Liksom. Ja. Men att han har en sån stor respekt för klubben att han inte kommer säga att ja, det är på grund av han och han.
Nej.
Utan det är på grund av mig själv. Så jag tror inte helt på att det bara är så här, jag är lite utbränd, jag behöver samla energi. Jag tror att det är någonting som har kärvt sig lite där mellan han och vissa i ledningen, som att han känner så här, jag orkar inte det här gidret med det ett år till. Utan nu... Sen tror jag som det är att han har för mycket energi för att bara sitta, du vet. Alltså han kommer vara på en jakt eller på tredje våningen som ni säger med familjen. Sen kommer han bara, uff, de här är jobbigare att vara med typ. Alltså vi kommer ju se han någon gång.
Ja. Det är frågan om vad som blir hans nästa.
Närbara.
Ja, exakt. Och det blir alltså, Pep har ju varit tydlig med att han måste tillbaka till värmen. Jag kan inte bo i England för länge. Liksom när han gjort Tyskland, när han gjort England, han ska söderut igen. Italien är ju fortfarande inte erövrat, så att säga. Om man ska se till gamla...
Det kan vara en motivation.
Det tror jag. Och ser man till gamla antagonisten Mourinho som har vunnit Champions League och Serie A. Jag tror att ett spännande projekt, så att säga, i Italien lockar. Juventus har ju en jävla spännande talangpool. Och han kanske bara väntar in rätt tillfälle. För att det är ju inte Milan eller Juventus, som jag säger, som tänkbara destinationer för honom i Italien. Om det inte plötsligt ska gå in i landslag. Men då ska han släppa kontrollen också. Ja. Då är det väldigt svårt att se, i alla fall i nuläget. Jag tror han väntar på rätt tillfälle i Italien.
Men också svårt med sett till nu vilken, alltså de ekonomiska förutsättningarna, hur stort glappet har blivit. Man faktiskt skulle vilja kliva ner från att vara på det rikaste och där han kan peka på typ vad han vill ha. Och ha vad är en klubb som har över 100 stycken olika financial domar mot sig och man kommer undan med det. Alltså, lite så.
Men ändå, alltså, du var inne där på Barcelona. Alltså, jag är ju helt övertygad med den truppen Barcelona ändå har. Att Pep, han tar dem till en Champions League-final på 2 år. Alltså, de har en bra trupp. De får bara, alltså, Pep är en sån som hade kunnat trolla med den där truppen. Jag är helt övertygad om det.
2 år är lite tight, men...
Kanske lite tajt, men vadå, nu de redan nu kan de ju slå ut Napoli, komma i en kvart. Liksom.
Ja, Napolis post-scudetto-säsong är väl inte en historiskt imponerande, kanske?
Nej, inte riktigt. Men
det slår mig nu bara, apropå då, eller intervjun med Mourinho, han sa ju också att han blev erbjuden England-jobbet 2008, eller vad det var, då när Capello tog det sen, men han tackade ju nej. Och vi körde ju några tänk om förra veckan. Vad tror ni, tänk om Mourinho hade tagit över England och lett dem under VM 2010? Det var ju VM 2010 då. Det var ju fortfarande den gyllene generationen. Den kanske var lite på väg ut för då, men det var ju ändå hela
gänget. Ja, men alla. Lampard, Scholes, Gerard, Rooney på topp.
Ferdinand, Terry.
Cole.
Det är hans peak år också, tränarmässigt. Ja. Mourinho,
alltså med tanke på att han vet hur man vinner cuper. Så
Rio Ferdinand var ju verkligen på det, så no way, alltså så sa då att så vi hade vunnit liksom. Ja. Men
På tal om skitsamma, vi ska inte komma in på klipp. Det sitter i alla fall en snubbe på en brittisk pub och dricker bärs, och så här man han imiterar Mourinho när han gör den här "It's heritage." Mm. Alltså har ni sett det klippet?
Nej.
Det måste alla som lyssnar gå in och googla. Alltså jag dog av garv. Han sitter med sin bärs och så här, alltså imiterar han honom och han bara för Mourinho säger såhär, vill du höra mer? Och journalisten bara, nej. Han bara, jag skiter om du säger nej.
Street time.
Det är så jävla bra. Det är så bra. Han är ändå kung Mourinho på något sätt. Även om jag,
på alla sätt.
Jag hatar ju honom lite. Alltså, ja, jag har ju en, det är en hatkärlek.
Ja, men den dagen han inte är kvar i fotbollen. Och det är för varje dag som går så närmar det sig ändå på något vis. Och just, jag sa inte det innan när man lyssnar på den intervjun med honom också. Jag blir nästan så här, han nämnde typ att han var bra vän med Jim Ratcliffe när Rio frågade lite om Man United och sådär. Och då var jag
man släpper allt, det bara, kom då.
Man vill ju bara ha honom i sin närhet men kanske inte i sitt lag. Nej, men, så är det ju faktiskt.
Förtydliga mitt Mourinho-hat-kärlek. Det är ju så här, Mourinho som person, alltså nu förstår jag varför många ogillar Liverpool så mycket på grund av liksom att Liverpools supportrar är så extremt speciella. De som älskar Mourinho, de är för speciella, så de gör så att jag ogillar Mourinho lite, förstår du? Så här. Alltså Mourinho-runkarna, de är i klass med Liverpool och Milan supportrar, alltså de är väldigt speciella. De gör så att jag irriterar mig lite. Alltså du vet så här, men du vet när det kommer på en kamera då ska alltid Mourinho vara där och fejka och
ja, det...
han är så nära, du vet när han vevar ner rutan där och grät. Han har lätt kunnat suttit med en vitlök innan och gjort det här. Det är Mourinho.
Ja.
Men de är så här, "Oh my god." Och jag säger, "Men han kan ha fejkat det där." Alltså sluta, alltså, du vet, så, men de ja.
Ja, men det är showmannen Mourinho som jag satt och tittade på tabellen nu. Så här, Newcastle hade varit perfekt. Är det här och det lyfter inte riktigt. Vad ska vi göra? Mourinho, proven winner. Ge mig liksom, jag vill inte ha honom i min klubb, jag vill ha honom i min närhet. Bara. Jag vill följa såpopera.
Ja, men det hade ju faktiskt på något sätt vis passat, för det är ju ändå... prata om förut att han har ju de gånger han har kommit in och varit som bäst det var ju, jag menar, han kom till Chelsea, visst det var, alltså Chelsea var ju otroliga då, men det var ju fortfarande inte Chelsea som var nummer ett i ligan.
Nej,
och samma sak med Inter med Champions League, att han ändå tar ett lag med potential att kunna vinna allting, men han kan fortfarande gå in med att vara, att man är underdog. När han sen kliver på Real och kliver på ett United och sådär, då är det ett lag där kraven är att man ska vara bäst och föra det på något sätt. Och han har ju alltid passat som bäst i någon sorts lite underdog mentalitet.
Ja,
så att kliva in i ett Newcastle och komma in med sin grisighet, det hade kunnat vara.
Nej, och det är ju nästan den primära orsaken till att det inte funkar i allt, tror jag. Du kan inte försöka sälja budskapet att världen är emot oss. Alltså, ni är världens största klubb. Sorry att säga. Det funkar inte så.
Nej. Men okej, vi behöver ta oss till den här finalen som ska spelas på Wembley på söndag klockan 16.00. Chelsea står som hemmalag mot Liverpool. Två lag med mycket skador och två lag som möttes i den här finalen för något år sedan. Då var det straffar.
Mm.
Vad känner ni som håller på lagen?
Alltså, redan nervös faktiskt. Och det har knappt varit den här säsongen. Så bara det är en härlig känsla att gå runt med. Den här cupfinalsveckan. För att det inte har varit så många. Alltså, matcher har ju betytt mycket. Det är liksom final varje vecka på något sätt. Alltså, vi ska ta oss upp i tabellen. Men det är ju inte samma go kanske man har den här säsongen. Men jag blev så glad för att det slog mig också. För några dagar sedan att den spelas på söndag klockan 4. Och jag har gått runt i någon månad och trott att det är liksom lördag kväll det gäller. Och min stora syster har fyllt 30, vi ska fira den på lördag kväll. Så jag har gått runt och bara, nej, jag kommer inte kunna se den här på riktigt. Jag kommer få gå runt med en mobil på en 30-årsfest och vara världens oskönaste lillebror liksom. Så jag blev skitglad det här när det slog mig. Bara, yes, jag kommer liksom ha hela dagen på mig att... Ja,
det kommer vara så jävla bakfull.
Bakfull också, men det kanske bara dämpar. Kanske bara, ja, det blir ångestpåslag. Och det grövsta med bakfylla också. Men ja, så det gjorde mig bara lättad. Men annars är jag, som jag sa, nervös. Och när vi satt här förra veckan så var jag väl ännu mer liksom pessimistisk inför de här chanserna. Eftersom vi hade då City som väntade på lördagen. Sen gick det väldigt bra för oss. Mot att,
ja, men det, jag tyckte det känns att gjorde en jättebra insats.
Ja, men från ingenstans också. Ja. Sett till var vi kommer ifrån. Vi vann krampaktigt mot Palace och innan det torskade vi mot Liverpool. Liksom
men ganska symptomatiskt också för vad det här Chelsea-laget
ja. Ja, men det är ju du vet ju aldrig vad du får.
Nej, liksom. Men det finns ju ett tak som beläget väldigt, väldigt högt upp. Ja. Men det är väldigt sällan de lyckas träffa så högt.
Exakt.
Det är fortfarande att man bara blandar korten och ser lite vad man får.
Ja.
Och de skulle liksom kunna gå och vinna mot ett skadedrabbat Liverpool med 3-0 om det klickar.
Exakt.
Jo, det kan de.
Ja, absolut. Det
gjorde de det senast då?
Nej, jag tror inte att de kommer göra det, men jag säger att de kan mot ett skadedrabbat Liverpool. Kan de det?
Min känsla spontant är att oavsett, alltså den startelvan vi kan ställa ut som är den bästa vi har, den är fortfarande bättre än Chelseas just nu. Men historiskt sett spelar vi väldigt mycket kryss. Och ända till straffar.
Och då
måste man byta in ett par spelare. Ja. Och där har ju Chelsea lite bättre bänk än vad vi förmodligen kommer kunna komma med. Så att, jag vet inte, min känsla är att vi måste ta det här inom 90 minuter. Men det tror jag faktiskt att vi gör.
Mm.
Jag håller oss fortfarande som... Ja, vi håller oss som favoriter.
Mm. Nej, det är väl självklart att det är så.
Alltså trots skadorna, men jag tror att några kommer ju hitta tillbaka liksom.
Om ni fick plocka valfri spelare som är indisponibel.
Snyggt.
Tackar. rakt i elvan, vem hade det varit?
Ja, jag på mig. Jag är ju Mohamed Salah, så jag tar ju Salah alla dagar i veckan.
Salah, inte Alisson?
Nej, inte i en sån här match.
Nej.
Okay.
Jag tar ju en fullt frisk Reece James, givetvis. Mm. Även fast Malagusto kanske är liksom, otroligt bra ersättare just nu och är i superform, så tar man ändå hans peak insatser.
Ja, alltså Chelseas skadelista är ganska lång, men å andra sidan så det är ju typ gala elvan man kan ställa ut ändå.
Ja, nästan.
Ja, men alltså tittar du på elvan som startar mot City, så... Alltså det är ju en elva som spelare för spelare inte ska ligga där de ligger i tabellen. Och där taket måste vara mycket högre. Det finns egentligen utifrån ett skadeperspektiv tycker jag ganska lite för Chelsea att gnälla på inför ligacupfinalen. Det är färre ursäkter för Chelsea att inte prestera bra kontra Liverpool. I den
alltså
här
eller vadå?
Sätt i spelarmaterial.
Varför Alisson? Alltså om du går till straffar, har du sett Keller? Han kan skjuta straffar, det minns väl du?
Han kan skjuta straffar.
Han och Kepa räddade ju inte en enda straff tills det var de två kvar.
Ja. Men jag har hellre en målvakt som kan rädda straffar än att skjuta straffar.
Ja, hellre en målvakt som kan rädda skott under match. Vi har tagit in Chilavert på tryout. 57 gravt alkoholiserad.
Går det till straffar, då vill jag Kelly där. Ja, men det är klart, alltså Salah, det är ju... givet.
Ja.
Men skadelistan... Ja, men han... Jag vet inte, känslan är väl att han inte är den mest skadade på den där listan, utan det finns ju liksom...
Ja. Men han är helt ruled out. Det finns ingen... Alltså Salah.
Nej, det är alltså... Det är lite svårt att veta vilka de... För mot Luton också så här, det är lite svårt att veta vilka som är helt ruled out, vilka som är så här, två, tre sprutor så kan de spela... Men jag tror att de är väldigt försiktiga med Salah med tanke på att de skyndade tillbaka lite med Trent och så är han borta ännu längre och sådär. Så,
alltså det är många som står som så här, nu kollar jag bara live scores för att få någon form av uppfattning, men Trent står ju som mid-march. Det borde vara helt ruled out, han helt enkelt. Ja, Alisson borta, Jota borta,
Bendo.
Sen så är det ju så här, Curtis Jones unknown, Darwin Nunez unknown, Szoboszlai unknown, Matip unknown, Salah unknown.
Så står de där med helt...
Szoboszlai liksom, har inte tränat med laget, tillbaka. Så han är också ruled out. Darwin vet jag inte det, Jota är ruled out, Jones är ruled out. Det är de man har lite förhoppning över är ju då Salah och kanske Darwin då. De andra är ju, kommer ju inte vara med. Så... Det kommer att vara tufft, oavsett.
Chelsea har också redan spelat ut sitt trumfkort inför den här finalen. För att när Arteta, när de torskade mot Liverpool i FA-cupen, Arsenal, drog han till Salt Bay på restaurangbesök och blev lite häcklad för det. Efter det gick de och vann 5 raka matcher med 21 mål i liga och cuper. Pochettino var där innan matchen mot Manchester City. Tog en viktig pinne bort på Etihad och nu så kommer liksom 4-5 matcher här av Bara ren...
Jag gillar du lite på gång idag. Det var den där handskstorleken och Salt Bay besök. Ja. Ja.
Då får vi alltså se Nusret där nere springa och ta selfies och lyfta bucklan.
Han lyfter första av alla. Ja.
Eller han bara flyttar till jag och akter. Jag ska jag lyfta.
Ja. Det hade du ändå tagit om ni vinner bucklan.
Ja, ja. Han får alla. Ja. Får Salt Bay skiten i den här pokalen.
Lite annat med Messi och VM-bucklan.
Ja, exakt.
Mm, annars i helgen då. Manchester United ska... spela mot Fulham och ja, alltså
Newcastle.
Mm.
En jävligt intressant match.
Vilket du kommer ihåg vad jag sa om United Luton inför.
Att
att ni skulle vinna med 2-1 och höjde ni 2.
Ja, det var det sa.
Sen sa jag att Adebayo skulle göra andra, han gick sönder på uppvärmningen så det hade could have been greatness.
Så, ja, men du kollar vad har du på United Fulham då?
Ja. Ja, men tänkte på det. Vi ska se.
Det är ju ändå ett blow. Nu verkar ju Luke Shaw bli borta resten av säsongen igen.
United är ett annat lag med Luke Shaw tycker jag också.
Ja, alltså verkligen. Mm. Alltså den där backlinjen, det är, fan han är bra Luke Shaw alltså.
Ja, jag tittade lite på Uniteds schema rent allmänt för att nu är de liksom ett av de formstarkaste i ligan. Ja. Och jag bara känner, alltså du vet, jag har känt så jävla tydligt att det här är... Det är väl Mark Twain som sa det finns lögn, ren jävla lögn och statistik. Att detta är fallet statistik. Vi blir lurade av någonting här. Och jag tror att det kom upp en annan statistik då som visade att United hade släppt till 20 skott från Luton i den matchen. Och det var 8:e gången den här säsongen som de tillåter motståndarna att avlossa 20 skott. Mm. Jämförelsevis har det hänt 2 gånger under Klopps tid i Liverpool att Liverpool har släppt till 20 skott från en motståndare. Så bara för att sätta det i något form av perspektiv. Jag tror Fulham, det är så jävla mellanmjölket lag och med lite vind i ryggen tror jag säkert att United kan vinna den. Sen tror jag det är den sista ligamatchen de vinner på väldigt, väldigt länge.
Ja, det har ju varit ett bra schema här nu.
Ja, sen kommer City borta, Everton hemma, visst Sheffield United hemma, den bör de vinna. Brentford borta, Chelsea borta, Liverpool hemma, Bournemouth borta, Newcastle hemma. Jag tror att United kommer bli så fruktansvärt found out i mars och början av april så att det bara sjunger om det. Inte minst nu när de har tappat Luke Shaw. Alltså det har varit, jag har sett då tidigare nämnda Rio Ferdinand helt övertygad om att United slutar 4. Jag är helt övertygad om motsatsen. Det finns inte en chans i helvete att de är bättre än både Villa och Tottenham den här perioden som kommer.
Nej, jag tror inte heller. Ta sig Chelsea förbi, tror du?
Nej.
Nej.
Nej, men det är alltså,
i och med att du varje gång rullar tärning liksom så här, äta igen hopp.
Men det är ju de. Nej, men... det har ju pratats ganska mycket. Jag menar, Jim Ratcliffe var ju, jag tror det var i BBC, han gjorde en ganska lång intervju nu igår. Det var ju, ja, man har ju sett mycket citat och så där från den och svarat på olika diverse frågor, men det har ju också skrivits att apropå hur alltså sommarfönstret kommer se ut kommer ju bero väldigt mycket på om man kommer ha, jag menar, Financial Fair Play kommer ju stöka till det väldigt mycket. Framförallt om man missar Champions League.
Mm.
Och det är ju... alltså,
och det gör man. Och,
ja. Men, ja, men alltså, det ska ju vara om gå. Den här femteplatsen. Alltså,
ja, just nu så pekar det väl åt Tyskland, Spanien, va? Inte England.
Ja, beror väl lite på... Fan, jag måste börja heja på Arsenal. Mm. Det har ju mycket att göra med hur de presterar ju de engelska lagen som är kvar. I Champions League. Jag har inte riktigt koll på den här koefficienten, hur det räknas.
Nej, det senaste som kommer gå var att just nu så är det Tyskland eller Spanien som kommer få den extra platsen.
Okej, okay, ja, då är det ju tufft, såklart.
Jag är inte lika övertygad som Petter om att United kommer gå jättedåligt här.
Okay.
Man ska aldrig räkna ut United. Alltså, du vet, de behöver bara lite så här vind i seglet och så kan de göra bra matcher ändå. Jag tror inte att man helt ska... Men Ratcliffe, alltså
det är ju mer det här med att man positiva... bara, alltså, lyckas få de här resultaten med sig som man har gjort nu. För det hade ju faktiskt kunnat vara en period med ett gäng poängtapp de här senaste veckorna.
Mm.
Men just det kan, tror jag. För jag tror fortfarande inte, man kommer vara spelförande och köra över.
Har ni förlorat 2024? Jag tror inte det.
Nej, men alltså, det är ju tillbaka då till det här att prata statistik. Att det är ju, det kan inte hålla under en sån lång tid. Men just det med att man, det finns den individuella kvaliteten i laget och de spelarna som kan kliva fram och göra saker, så kan man ändå ta sig en bit på vägen. Men jag vet inte fan om det räcker mot, just som du säger, att Aston Villa och Tottenham.
Nej, jag ska säga, jag har lite personlig insats i det också. Jag tror faktiskt det var det tidigare avsnittet jag var med där jag sa att jag tror att United, om de inte gör någonting vettigt här, kommer ha problem att ni ens nå upp till Aston Villas nivå. Fick väldigt mycket folk som tyckte att jag var riktigt dum i huvudet. Ja, så det är väldigt viktigt för mig att Villa trumfa United den här säsongen. Så jag kan ställa mig i mitt elfenbenstorn och pissa ner på alla.
Ja, jag är inte lika säker.
Nej, men jag tror dock på seger mot Fulham. Och jag antar att du tror på seger mot Bournemouth.
Jag tror på seger mot Bournemouth. Mm.
Trots Dominic Solanke.
Ja, alltså han är bra. Ja. Jag tycker att det...
Kan han vara med i en EM-trupp?
Kane Watkins, Solanke. Ja. Tony kanske.
Ja, Tony. Hellre Tony. Ja. Tony bidrar med något helt annat.
Ja, han har en liten gubben i lådan aura där.
Ja, han är jävla stark. Alltså, han är ju det. Alltså, det är löjligt.
För Callum Wilson petar vi.
Han är ändå många engelska.
Han är direkt bra. Mm.
Men ändå, det är ju bara en som är given såklart. Men där bakom, det finns ändå ett gäng.
Ja, jag skulle nästan spela Tony före Watkins.
Han känns mer som en avgörande gubbe.
Ja, men alltså. Känns framförallt mycket mer som en renodlad nia. Ja. Alltså, jag tycker att du skulle kunna ha argument för att spela Tony och Kane i vissa lägen. Om de ska, alltså Southgate har ju sällan ställt upp i ett 4-4-2, men skulle de gå till det så Kane tycker om att droppa. Mm. Och Tony, jag gillar ju straffområdespelare. Jag gillar den, alltså sättet han mot liksom spelare som Stones eller Diaz eller vem som helst. Alltså att han är intelligent, han är stark, han har bra avslutsfot. Det finns väldigt mycket att gilla med Ivan Tony.
Mm. Ja, alltså, han har verkligen det där självförtroendet. Mm. Så jag tror inte det stör honom om det är en kvart semi, alltså vad det än är. För honom är det som att han spelar på, alltså han har en sån mentalitet att vet, skit i vem jag möter, vilken match. Utan han är ju sin stil hela tiden.
Mm. Ja, hade han varit i Arsenal nu, hade jag gillat deras chanser mer än vad jag ser just nu. Han har ju kunnat göra väldigt mycket vettigt jämfört med ganska överhypade Leandro.
Så är det. Bra att du sa det där tyst. Om någon verkligen ville höra får man verkligen skruva upp volymen. Ja, men hörni, vad trevligt vi har haft.
Mm. Ja. Tack, vi har lärt oss om Wayne Lineker.
Visst.
Garys kokain stinna brossa.
Exakt.
Ja.
Och att du bor på sjätte våningen endast. Och att vi bor på många olika våningar.
Exakt. Och än så länge vill jag säga. Än så länge. Jag har börjat investera i en cypriotisk svensk kryptovaluta. Oh. Som jag tror jävligt mycket på faktiskt. Att, things are looking up.
Ja. Var ska du sätta den marken då?
Tatuera
jag
över.
Jag tänkte säga att det blir tatuering.
Ja.
Mm. Hur många procent upp kanske?
Ja.
Vet du hur många specialbeställda handskar som Raya du kan köpa då?
Exakt, det är det som kommer till att kalla det. Så att Raya har storlek, inte 12, utan 13 på händerna. Mm. Nej, och stora händer, det innebär stora handskar.
Kommer träffa mig på Intersport Liljeholmen ändå.
Högdalen centrum, har de ett Intersport där?
Allt.
Ja, alltså de har ju en väldigt obskyr second hand butik som säkert säljer så prasseljackor, så kan ni nog hitta mig också. Botanisera,
finns bra grejer. Mm. Mig hittar ni på Hanks Heaven.
Bra. Mm. Ja, men kul att du kom förbi, Petter.
Tack för att jag fick komma
förbi igen. Mm. Jag. Och tack till Sabri och Kalle. Tack. Vi ses tillbaka på måndag igen med Jesper och Björn. Vi ses inte det. Hej då.